Kambodja, sommaren 2025. Inne på en bar håller en svensk man sin pojkvän i hand. Pojkvännen är 44 år yngre än han själv.
We speak Thai together because he's born at, I don't speak Cambodian, but he's born at the Thai border. So he speaks Thai fluently. So we speak Thai to each other.
Då smälter in här på barerna i nöjeskvarteren. Många av gästerna är just äldre västerländska män med yngre kambodjanska killar.
Nu är vi på en gaybar som heter Rendezvous, fransk namn, och som är populär bland de utlänningar som bor här mer permanent. Det är en liten community.
Svensken förklarar för en annan äldre man från Australien att han är känd som filmare hemma i Sverige.
You've done lots of film.
Oh yeah, news film. And documentaries.
Yeah, I'd like to know a little bit more about that.
From the 1970s.
Han berättar om sina år här i Sydostasien när han var korrespondent för svensk TV.
I was here in I came in 71 to Phnom Penh.
You were lucky you
I was here until the Khmer Rouge came. Then all the journalists had to go. So then I went to Bangkok.
Australiensaren frågar om något av det han gjort går att se på nätet. Ja, det ligger massor på YouTube, svarar svensken. Men det är mest från en annan typ av filmer som han gjorde senare i karriären.
Yeah, I did films about young people in Sweden, teenagers. That you also can.
Vad svensken i baren inte berättar är att han är cancelad i Sverige. Där förknippas hans namn numera mest med en stor skandal. Och den skandalen har att göra med just de där ungdomsfilmerna som man pratar så stolt om.
Jag heter Micke. Jag är 14 år och bor i Stockholm.
Regissören Staffan Hildebrand blev känd på allvar genom sina filmer för och om tonåringar.
Den här filmen handlar om mig och mina polare i 14-årslandet.
De hette G som i gemenskap, Stockholmsnatt och Ingen kan älska som vi.
Tjena!
Hur är det?
Är det lunch?
Härligt.
Men regissören hade en hemlighet.
När jag gick därifrån, jag var så jävla arg. Små grabbar mot en etablerad man med makt.
Han är en dubbelnatur.
Fruktansvärt obehaglig.
Fuck you.
Men att han skulle förgripa sig på dem, det trodde jag aldrig.
Va? Fy fan.
Jag heter Adam Svanell och det här är Staffan Hildebrands nya liv. En serie i tre delar från Svenska Dagbladets podd Blända. Vad är egentligen möjligt att förlåta? Vad är det som avgör om en känd person som gjort fel så småningom välkomnas tillbaka eller förblir oönskad för alltid?
Ja, och här sitter jag med mannen bakom filmen G, Staffan Hildebrand.
Tack.
Alltså, den ligger på 10 i topp av de bästa filmerna någonsin i Sverige.
Och jag gjorde den faktiskt för ungdomarna. Det känns jättekul. Va?
Staffan Hildebrand var, framförallt under 80-talet, ett riktigt fenomen i svensk offentlighet. Han brukade säga att han stod på ungdomarnas sida, skildrade deras verklighet. Samtidigt var hans filmer också en sorts moralkakor. Mot droger, mot krig, mot klotter, mot videovåld.
Alla tre pojkarna hade hyrt videovåldskassetter, hasch och sådana saker. Och så kände inte ungdomarna varandra. Det fanns inga regler.
Hildebrand ville leda de unga rätt. Och inte bara med sina filmer. Även privat omgav han sig med tonårspojkar. Stöttade de som hamnat snett och lät dem till och med bo hemma hos honom. Han verkade vara hela tonårssveriges stöttande, lyssnande extra pappa.
Hur kom du själv att börja engagera dig på det sätt som du har gjort i narkotikafrågan?
Ja, dels så jobbade jag med ungdomar. Tog hand om några ungdomar som hade missbruksproblem.
Därför blev fallet högt när det avslöjades att Hildebrand haft sex med två av de här tonårspojkarna. Han erkände, det blev stora rubriker och hans gamla vänner inom politiken och kulturvärlden tog avstånd. Sen försvann regissören. Men vår reporter Magnus Arvidsson har inte kunnat släppa den här historien. För vad var det egentligen som hade hänt? Finns det fler som Hildebrand har utsatt? Och hur gick det till när han blev avslöjad?
Vad fan gör man här nu? Men gud vad torrt det ser ut. Jag gjorde den igår.
Så men det är då, inte det... banan i här, nej.
Nej.
Vad är det? Det är, alltså...
det är rabarber och äpple.
Är du bättre på att gräva än att baka?
Ja, betydligt.
Jag är hemma hos grävjournalisten Diane Rauscher. Mest känd för skandalboken om kungen, den motvilliga monarken.
En bok som handlar om kung Carl Gustavs hemliga liv med påståenden om strippklubb.
Vi vänder på ett blad, ungefär som ni gör i era tidningar.
Nej, nej, nej.
Och Diane blev känd som en fruktad, kontroversiell och orädd granskare.
Ja, vet du vad? Jag träffade någon kille för några veckor sedan. Eller det var på en middag. Då sa han så här, är det du som är så bråkig? Sa han. Vem har jag bråkat? Har jag bråkat? Är det så man ser på mig? För att jag har berättat sanningar, eller vi har berättat sanningar. Här tog jag ner väggen. Har jag målat alla golv?
Efter framgångarna flyttade hon ut på landet. Renoverade stora hus och nördade in på sitt intresse för svenskt 1700-tal. Så hade det kunnat sluta med en ganska stillsam pension. Om inte.
Bokförlaget ringde och... försökte övertala mig att ställa upp på det här researcharbetet som jag inte tyckte lät speciellt spännande för att det handlade om MeToo och MeToo var vid det här laget väldigt uttjatat och färdigt på något vis. Men när de då berättade att det handlade om pojkar och inte om flickor och kvinnor så väckte det mitt intresse med tanke på att jag har två söner själv. Och ett barnbarn som är pojke. Jag frågade ju då naturligtvis vem det skulle handla om. Och det ville de inte berätta. Och så sa jag att ja, men då gissar jag. Och den jag gissade på var Staffan Hildebrandt.
Diane har hört ryktena. Som sa att den rikskända filmregissören, journalisten och kulturpersonligheten har en mörk hemlighet. Men det finns då runt 2020 bara spekulationer på Flashback och viskande på middagar i journalist- och kulturkretsar.
Det var tämligen väl känt i olika sammanhang om att Hildebrandt hade en preferens för unga pojkar. Det tyckte jag var väldigt intressant att hugga tänderna i.
Diane Rauscher börjar kartlägga Hildebrands liv. Först på avstånd.
Det var väldigt mycket arkivarbete. Och framförallt då arbetarrörelsens arkiv eftersom jag visste att Hildebrandt var socialdemokrat.
Framträder bilden av en karriär som inte liknar någon annans. Östermalmssonen Staffan Hildebrand, som blev socialdemokrat med nära band till partieliten.
Vill jag träffa Olof Palme fick han det, när den var.
Och som journalist, rapporter från fronten som krigskorre under Vietnamkriget.
Här är Staffan Hildebrand för Aktuellt i Nakhe-distriktet.
Och sen med filmer som sprider arbetarrörelsens budskap.
Men nu för tiden är det bara direktörerna som får vara hjältar, verkar det som.
Och filmerna finansierades av LO, ABF eller direkt av partiet.
Ja, det är vi som är hjältar, det är vi som kan någonting, eller hur?
Han jobbar också mycket för public service.
Kambodjas kommunistledare Pol Pot inbjöds till förhandlingar för att
med tunga samhällsdokumentärer som vinner prestigefyllda priser.
Det här är en dokumentärfilm. Varje dokumentärfilm är ett personligt ställningstagande. Det som händer i era tv-apparater, det hände oss när vi filmade.
Och sen den stora vändningen.
Ett stycke värsting.
Mullen.
Ja, något att byta i oss.
Dokumentärfilmaren och utrikeskorren börjar göra ungdomsfilm för vita duken.
Och vet du vad du lovar mig idag? Rådet som köpa interrailkort idag. Eller hur?
I ett 80-tal där Hildebrand blev rikskänd som tonårsskildraren.
Så tycker jag när man pratar med ungdomar, jag jobbar mycket med ungdomar.
Fantastiskt charmerande person som har mycket att ge.
Han blir en röst i offentligheten.
Väldigt kort stanna. Så kanske det är att undervärdera ungdomarna lite grann för dem. De är ganska intelligenta.
Att bejaka, att se det goda och det olika styrkor hos människor. En människa full med lust och äventyr som smittar av sig på sin omgivning.
Tjena!
Hur är det?
Är det lunch?
Härligt.
Och hans filmer vill förmedla det sunda och moraliska.
Ja, det är upp till dig själv. Men du har jobbet om du kommer hit på måndag morgon 7:00, nyklippt.
Ungdomarna har alltid huvudrollen och filmerna har tydliga budskap och lyckliga slut.
Och en sak ska du ha jävligt klart för dig, grabben.
En vuxen säger ifrån.
Min moral, den är mycket gammal, kom ihåg det.
Succéfilmerna G som i gemenskap, Stockholmsnatt och Ingen kan älska som vi ses av miljoner. Och replikerna från hans filmer ekar på skolgårdarna.
Snacka med morsan.
Jo, men...
Men det sa jag att du skulle göra.
Han är en dubbel natur. Genom att han utåt sett vill upprätthålla någon form av image av att vara en mästare i konsten att uppfostra barn till sunda, rättfärdiga ungdomar, människor. Att ge dem verktyg i livet som gör att de ska klara sig bra. När han i själva verket ger dem spadar till att gräva sina egna gravar, eller om man ska hårdra det, utan att behöva ta ansvar.
Idag är vi på oss våra delspådräkter. Vi ska spela med några spelkompisar från Medelpad. De är lika gamla som oss och kommer här med
några av Staffan Hildebrands tidiga dokumentärer berör ungdomar som spelar folkmusik. En av killarna som är med är 13 år.
Blond och blåögd, en liten pojke med lockigt hår i hembygdskläder och en liten fiol under hakan som ser ut som ett litet barn.
Diane kan snart avslöja att Staffan Hildebrand förgrep sig sexuellt på den här 13-åringen i samband med en filminspelning. Pojken tog stor skada. Det pågick under 2 års tid. I intervjuer med Diane berättar han om ett livslångt trauma och självmordsförsök. Flera andra, idag vuxna, träder fram och vittnar om övergrepp och sexuella närmanden från Staffan Hildebrand. Diane och medförfattaren Sören Sulo Karlsson skriver en bok. Titeln leker med namnet på Hildebrands mest kända film, G som i gemenskap. De ger sin bok titeln G som i gärningsman.
Nu om den nysläppta boken G som är gärningsman, som handlar om Staffan Hildebrand. Med oss i studion har vi Tobbe Ek som är vår nöjesreporter.
Det här handlar framförallt om 70- och 80-talet.
Boken släpps i julruschen 2021 och får stor uppmärksamhet.
Det har gått rykten om, så många har vetat det. Hur kunde han fortsätta få pengar och göra nya filmer?
Vi fortsätter såklart att söka Staffan Hildebrand om de här avslöjandena. Då,
han hade ett stort kontaktnät inom socialdemokratin och fackföreningsrörelsen och inom näringslivet.
Och Expressens grävreporter Mikael Syrén hakar på granskningen och konfronterar Hildebrand.
Men är de nu, har ett annat perspektiv?
Lockar du in ungdomarna?
Nej,
Så att de skulle få ett beroende av dig.
Han blir hårt pressad när tidningen intervjuar honom framför kameran.
Anser du dig vara pedofil?
Nej.
Är inte det att vara pedofil?
Det var en om jag inte gjort någonting efter.
Han erkänner att han haft sex med två av tonåringarna som var med i hans filmer. Han säger att han ångrar sig och vill be om förlåtelse.
Men nu känner jag att det var, nu med den kunskap med MeToo och med allt det här.
Men svaren är också gåtfulla. Hildebrand slår ifrån sig. Han verkar vilja spela ner saker.
Men jag tror att de ungdomar som har varit med i filmerna var väldigt nöjda med filmerna.
Ja, men det är ju en sak att man är nöjd med filmen. Men
ja, men det var ju det ledde till arbetet.
Ja, men du kände inte på något sätt att du gjorde fel?
Inte då. Är vi klara?
Ja, jag tror det.
Det blir upprörda krönikor i tidningarna. Tunga socialdemokrater som Kjell-Olof Feldt och Jan Eliasson uttalar sig. Den före detta utrikesministern Eliasson tar offentligt avstånd från Hildebrand, beskriver sig som chockad och säger att han känner avsky. Det diskuteras om ett hederspris Hildebrand fått som filmare ska dras tillbaka. Sen blir det tyst. Under de 4 år som gått sedan dess har Staffan Hildebrand varit borta från offentligheten. Men jag har inte kunnat släppa det här. Det finns för många obesvarade frågor om vad Hildebrand egentligen har gjort och hur han ser på det.
Vi sitter ute eller inne, eller?
Ja, sluta faktiskt. Är inte det fint?
Ja.
Här,
ja.
Som hans offentliga ursäkt. Hur ska vi förstå den? Journalisten Diane Rauscher.
Uppriktigt sagt så tror jag inte riktigt på det han sa, att han förstod att det han gjorde var fel och att han var ledsen. Jag tror att han visste att det skulle låta bra om han sa det och att det kanske skulle lindra lite grann utav domen över honom.
Vad är egentligen sant? För samtidigt verkar Hildebrand känt sig felaktigt beskriven och nekade till flera av anklagelserna.
Känner du idag när du tittar tillbaka på det att du hjärntvättade honom och manipulerade honom?
Nej.
Hjärntvättade Hildebrand sina offer?
Varför tog du upp det här med grekerna egentligen, tänker jag?
Frågorna är många och svaren få.
Just att en äldre man skulle ledsaga en yngre man.
Det vet jag inte.
Om anklagelserna stämmer, vad kan vi i så fall lära oss av det som hänt så att det inte upprepas? Och så ytterligare ett mysterium. Var tog han vägen? Ingen jag pratar med vet säkert. På nätet hittar jag en adress där han stått skriven i Stockholm. Men det bor någon annan där nu. Och när jag väl hittar ett nummer till Hildebrand och ringer får jag inget svar. Jag hittar ett sista inlägg på sociala medier, upplagt innan han avslöjades. Han står i ljusblå skjorta och välkammad sidbena och poserar med hundratals videokassetter. I kommentarerna under står ett unikt livsverk. Du har skapat historia. Och du har gjort filmer med mening. Jag provar att bli vän med honom på Facebook. Profilen finns ju kvar med över 2000 vänner. Men han verkar inte ha varit aktiv på flera år. Jag ädar och väntar. Inget svar. På Messenger är det ju svårt att få fram meddelanden om man inte är vänner. Jag testar ändå och skriver: "Hej Staffan. Kan du läsa det här?" Nu kan jag ringa honom på Messenger.
Hallå? Vänta, jag ska bara stänga av min musik här. Så. Nej, nu är det borta. Jag har Spotify nämligen.
Vad spelar du då för något?
Jag spelar väldigt lugna låtar. Just nu spelar jag en Best of Buddha Bar. Det är jättebra.
Och ryktet stämmer. Han är inte kvar i Sverige. Efter en snart 60-årig karriär som filmregissör, journalist och opinionsbildare lever han nu i exil på andra sidan jordklotet. Och han säger nej till medverkan i en dokumentär. Ett 30-tal journalister har hört av sig med förfrågningar, berättar han. Men han tror inte att det är lönt att göra ett nytt försök i offentligheten. Och återkommer gång på gång till andra känslade offentliga personer. Som politikern Fredrik Federley, som avslöjades ha levt med en pedofildömd man och sen talade ut i ett SVT-program med en olycksbådande titel.
Filmen heter Persona non grata. Och den har ju lett till massa skit för honom. Han skulle inte ha ställt upp på den. Om jag hade gett råd så skulle jag ha sagt nej, var inte med i det här. Och jag vill inte att det ska bli en sån grej. Förstår du vad jag menar?
Men en sak får jag bekräftat. Staffan Hildebrand befinner sig i Kambodja. Journalisten Diane Rauscher.
Kambodja är ett av de länder som har de största problemen med pedofili och pedrastri, om man nu ska särskilja de två ålderspreferenserna.
Pedofiler kommer till Kambodja eftersom lagarna inte efterlevs här, säger Chan Viasnachin.
Att Kambodja haft problem med sexualbrottslingar från väst som letar barn är väl dokumenterat.
Kittin, hallå, this one.
With a hidden camera we visited several brothels where sex with children was for sale.
Barnhem i Kambodja blivit ett tillhåll för pedofiler som vill ta kontakt med barnen.
Varför åkte han till Kambodja?
Vi får låta här sjunka ner och så...
Vi hörs igen imorgon samma tid då.
Ja.
Och så, efter 4 månaders kontakt bestämmer sig Staffan Hildebrand.
Jag undrar om du skulle kunna köpa en svensk bok till mig. Den är inte dyr. Du får pengar när du kommer.
Jag är välkommen på besök. Och han vill ha lite varor från Sverige. Och bojpulver och en bok.
Det är en självbiografi skriven av Sebbe Stax som var kriminell. Och sen var det ju då Jokalles kaviar och sen en grej till. Och det är linfrö, för det är jättesvårt att ta på här. Men det är Sebbe Stax och linfrö och Kalles kaviar.
I augusti 2025 reser jag till Kambodja och till en adress i staden Siem Reap.
Jag går ju alltid upp till trapporna. Det är ju 4 trappor, jag bor högst upp i penthouset. Så att...
Ja, här är han. I ljusa, lite lediga byxor, färgglad skjorta och sandaler. Staffan Hildebrand hyr en lägenhet här. I de lite hippare, lyxigare kvarteren.
Och alla andra pensionärer som bor här från olika delar av västvärlden, de tar hissen, även om de bara bor en trappa.
Staffans grannar i huset är också utlänningar. Expats, som de kallas. Och de är äldre, mest män, som av olika skäl åkt till Kambodja för att leva sina sista år här.
De är 10 år yngre än jag. Så att jag tycker det där är konstigt, för det är så gratis. Du får det liksom automatiskt om du gör det här.
Ja, då bor jag så här. Här i köket.
Nej, det var fel.
Staffan visar runt i 2 rummaren.
Och här är ett dusch och badrum. Som också är tilltaget och bra.
kala vita väggar. En liten sittgrupp.
Och sen det här så tycker jag är det bästa med hela lägenheten. Det är den här verandan. Här ser man hela Siem Reap. Och det är så fläktar. Det blir aldrig varmt här. Och här ser du centrum av staden ligger där.
För de som har undrat så här, vart tog Staffan Hildebrand vägen?
Nu då är svaret egentligen, då åkte jag hem till mina gamla jaktmarker i Kambodja. Nu är jag här. Här är frukosten förberedd. Idag är det kambodjansk te.
Han slår på en slags buddhistisk avslappningsmusik och dukar fram frukost.
Det här är då det kambodjanska gröna te med honung och lime som rensar njurarna. Jag är ju kristen, men jag har också blivit väldigt påverkad av buddhismens tankar om att inte tala illa om varann, göra goda handlingar.
Och så får han syn på varorna från Sverige.
Åh, knäckebröd. Ja, just det. Svenska linfrönen. Det brukar jag ha i min gröt. Och boy, ja, då tänker jag på barndomen. Och så kallas kaviar. Wow.
Det har gått snart 4 år sedan han avslöjades i boken G som gärningsman.
Först ensam, orolig och rädd. Och jag ger ju en enda intervju, det var till Expressen. Och det var för att också kunna säga till andra journalister, det ringde ut. Men jag har redan sagt allt i boken och jag har gett en intervju och det accepterar de. Så sen dog drevet ut. Några bröt med mig.
Och så lämnade Staffan Sverige. Han hade ändå tänkt leva sina sista år här i Sydostasien någonstans, säger han. Thailand eller Kambodja. Och har ingen släkt kvar i Sverige. Han packade väskan med Bibeln, lite kläder och några foton och skänkte bort sina möbler.
Och så sa jag upp lägenheten. Jag är kanslad i Sverige, jag kommer inte kunna göra något mer bra där. Det är bättre att jag åker där folk tycker om mig.
Efter regnet sätter grodorna igång.
Oj, vad mycket det här.
Gömda bland de exotiska växterna. Här på den lummiga innergården med pool som tillhör huset. Och där husvärden i flipflops och shorts fiskar upp några nedfallna löv från vattnet i poolen.
Hallå.
Staffan är tjenis med honom och växlar några ord när han går förbi.
Are you better? Very good. Yeah, yeah, yeah. It will go.
Thank you.
Hello.
På serveringen utanför porten har de koll på vad Staffan vill ha när han glider förbi på morgonen.
Lemon ice.
Han får en plastmugg med sugrör i handen.
Skulle man jämföra med Stockholm skulle jag beskriva hela det här området som kring Mariatorget med små fik och bagerier. Alla som har jobb jobbar. Det är måndag morgon, alla som har jobb jobbar.
Staffan också visade sig. Han har en ny film på gång. En mopedtaxi svänger upp vid trottoaren och plockar upp honom. Staffan lever på sin svenska pension och den räcker långt här. Det är nästan som han är en lite kung i stan. För $2 blir han körd vart han vill. Taxin åker igenom Siem Reap. Det är inte bara Staffans nya hemstad, utan också ett av Kambodjas populäraste resmål. Med världsberömda tempelområdet Angkor Wat som huvudattraktion. Men nu under regnperioden är det inte mycket turister här. Taxin kör förbi rätt tomma souvenirbutiker, massagesalonger och hotell. Vi kommer ut på landet. Staffan håller hårt i sin iste som skumpar över lite på sidorna.
Här behöver de ju infrastruktur.
Taxin kör in på ett område med palmer och små låga bungalows.
Stop a moment.
Här bor ryssarna.
Hello, Sergej.
Staffan kan många språk, även lite ryska.
Och här är resorten. How much? And 500 more because very bad road. Så du ser, det är bangar överallt här. Och ryssar.
Det var hit Staffan Hildebrand kom när han lämnade Sverige. Det var också samtidigt som Ukraina-kriget startade. Och det blev en märklig konstellation. En svensk kulturman som flytt ett drev bland ryssar som ville slippa strida i ett krig. Och snart hade Staffan lärt känna de flesta som bor här. Som Anatolyn, fotograf och filmklippare i 40-årsåldern från Moskva.
I live here, on this place.
Staffan was the only guy from Sweden here. Yeah. Because there's a lot of Russian people living here, right?
Today is only Russian people, but it's a good place.
Nu är Anatolyn klippare i Staffans senaste filmprojekt.
Okay, visit walking near home. Okay.
De sitter bredvid varandra, dörren öppen mot naturen och fåglarna utanför.
Och där så är saluten visit. Number 4.
It's short. Maybe it's
number 6, right?
Och på samma sätt som Staffan kände Anatolyn att han inte kunde vara kvar i sitt hemland.
Okay, in Russian we cannot say wow. Special operation. Yes. When special operation starts. In one day,
När Ukraina-kriget startade gick rykten om att gränsen skulle stängas. Och precis som Staffan gjorde han sig av med sina ägodelar och drog.
My cars, all my motorbikes, sold my television, PlayStation, all. And come here.
Nu jobbar de ihop med en film som ska handla om försoning. Det ska bli en dokumentär. Om en thailändsk general och en rebellledare. Forna fiender möts igen på ålderns höst.
Det är första mötet. Staffan vill att du skulle mötas.
Staffan och Anatolyn klipper vidare och glömmer bort mig efter en stund. Jag sitter snart och tänker på de där misstankarna journalisten Dian Rauscher uttalade. Att Kambodja är ett paradis för västerländska sexualbrottslingar.
Okay, this is when they're talking.
Jag måste såklart undersöka mer runt Staffan och ställa de där frågorna jag har med mig hit. Men jag vill ju inte att han ska bli arg och kasta ut mig det första han gör, så jag bestämmer mig för att spara det lite till senare. Och än så länge ser jag inga unga personer alls runt Staffan Hildebrand. Det är bara den här medelålders ryssen som Staffan klipper politisk dokumentär med. Om några gamla pensionärer som pratar om det förgångna. Den ena farbrorn i Hildebrands nya film är 103 år gammal.
This is important. How many minutes?
Filmen bygger på gammalt arkivmaterial Staffan filmade på 70-talet. Och så mötet igen för några år sedan när fienderna talade ut och försonades.
The two former enemies had never met before. But we should have one condition. If there was to be a meeting.
De har kommit en bit med filmen.
In the 70s I was based as a reporter in Bangkok, working for the Swedish Broadcasting Corporation and its news programs, Rapport and Aktuellt.
How many seconds?
My years as a reporter.
Efter några timmar har de jobbat klart för idag. Staffan tar tuk-tuk-taxin tillbaka in till stan. Det som har hänt
har lärt honom saker, säger han. Och nu blickar han framåt mot ett liv fyllt av goda gärningar.
Gör rätt, gör om och gör inte om misstagen. Och det var ju det som Jesus sa till synderskan. Du kan gå, men gör inte om det här. Jesus förlåter.
Men det finns andra som haft svårare att gå vidare och som heller inte riktigt tror på Staffan Hildebrands avbön och förlåt.
Ja, men det är ett spel från hans sida. Han har ju lyckats finta alla. Det är ypperligt skådespeleri som han har klarat sig undan med. Det känns inte rättvist.
Pelle Lidell var ung punkare på 80-talet. Och en av många tonårskillar som hängde i Hildebrands stora lägenhet på Söder.
Och där är jag. Ja, så var det.
Han tar fram och visar några gamla bilder.
Här var vi, så här såg man ut ungefär när man var under Staffan, när man var hemma hos Staffan.
Pelle var trummis i punkbandet Alien Beat.
Det går snabbt.
Han och andra unga killar med drömmar om musik och skådiskarriärer sökte sig till Staffan Hildebrand, som då hade börjat göra ungdomsfilmer.
Det var väl första gången jag började höra rykten floreras.
Vad säger ryktena?
Att han var konstig och att han var kladdig mot killar.
Pelle minns ett besök i Staffans lägenhet. Han och en kompis som drömde om att bli skådis åkte dit. Kompisen hoppades på att få en roll i Staffans nästa storfilm. Och så kanske de kunde få gratis sprit också.
Vi hade ju inga pengar. Vi fick inte gå till systemet. Och vi kände inte någon som kunde gå till systemet till oss heller. Vi luggade honom lite på sprit.
I Staffans stora fyrummare i kulturkvarteren på Söder. Bellmansgatan. Som en drömsk udda ungdomsgård där. Med vackra rottingmöbler från Bangkok i det stora vardagsrummet. Och på väggen en stor affisch på 80-talets idol, David Bowie. Som Staffan berättar för ungdomarna att han varit över i New York och träffat. Bowie är redan inskriven i en version av hans filmmanus och ska förhoppningsvis komma till Sverige när inspelningen drar igång. En av ungdomarna i hans biofilm kanske kommer att få spela direkt mot Bowie, säger Staffan.
Hur många kan man anta att han har slagit blå dunster i om jag ska göra dig till en stjärna, du ska vara med i min nästa film, till en tonåring? Alltså det är öppet mål. Då såg jag ju liksom, det var ju spritflaskor framme, det var öl, de här grabbarna, några kanske var i min ålder, som jag var jag då 17 måste jag varit då. De var ju definitivt yngre än vad jag var. Så kanske 15 skulle jag tro. Så vi satt oss ner i hans soffa där. Och han bara pratade om, ja, hur går det med giggandet då? Fan vad cool det ser ut idag, Pelle, du vet. Och så här, och har du klippt dig och så vidare. Han är inte klippt, men du vet. Det var bara massor med komplimanger. Och de blev lite för många för att jag skulle känna mig bekväm. Då ser jag att han har stånd. Och sen så kom handen mellan mina ben.
Pelle säger att han puttar bort Staffan och han drar därifrån.
Jag pratade med flera kompisar om vad som hade hänt där då. Då var det ungefär som att trycka på en knapp. Då började jag liksom, ja men fan, hörde du inte om vad som hände den och den?
Hur kom du själv att börja engagera dig på det sätt som du har gjort i narkotikafrågan?
Ja, dels så jobbade jag med ungdomar. Tog hand om några ungdomar som hade missbruksproblem.
Den där Staffan som du ser i intervjuer, när han tar på sig rollen som den vuxna mannen som verkligen förstår alla ungdomar i Stockholm. Och då blir jag så här, fuck, you.
Samhället har saknar mål idag. Vi lever i en väldigt splittrad tid.
Jag berättar för Pelle Lidell att Staffan Hildebrand numera bor i Kambodja.
Fortsätter han sin resa där? Vad har gjort? Det skulle inte förvåna mig. Jag hoppas det är inga som råkar illa ut för. Där kan han ju bara försvinna i mängden.
Har jag kommit åt dem så är det ju inte för att jag ville förföra den, för att jag har aldrig varit ute efter sex med de här ungdomarna.
Det Pelle Lidell berättar stämmer inte, säger Staffan.
Men de kanske upplevde det som vuxna efter MeToo-filtret, så upplevde jag, men det där kanske var, men det är ju inte ett bevis att det var en sexuell avsikt, utan det är ju deras tolkning. För min tolkning är ju inte att jag rörde dem av sexuella skäl, men deras tolkning är det, och deras tolkning är lika sann, men min är också lika sann.
Det bjöds aldrig någon alkohol hemma hos honom, och han kan inte minnas att han tafsade eller satte sin hand i något skrev.
Vem skrev?
Pelle.
Jaha, det kommer inte jag ihåg. Men jag menar, det är ju väldigt svårt att sätta bevis. Det är ju hans uppfattning.
Jag har tagit sweet and sour chicken, gillar jag. Den ska jag ta idag. Nummer 20. The spring roll, are they vegetarian? Good.
När klockan blivit 8 på kvällen går Staffan ut och slår sig ner på en restaurang med fönstren öppna mot regnet utanför.
Sweet and sour chicken.
Sweet and sour rice.
Good. And one glass of red wine.
Yes.
Men jag känner ungefär så här. Jag har egentligen aldrig varit så här lycklig i mitt liv som nu. Det känner jag. Och sen är jag lycklig att jag har en pojkvän, fast jag är så gammal, som ändå väljer mig. Inte bara för pengar, men...
Staffans pojkvän är kambodjan och 35 år gammal. Och det är inte för att Staffan har pengar som han vill vara med honom. Åtminstone inte bara därför, säger Staffan.
Så är det ju med alla, alltså alla män här som är lite äldre. Det finns ju en kolonial relation. Det är ju de utländska männen som ska betala. Så att det är ju ingenting som har att göra med att jag är 79. Det där får man också lära sin pojkvän. Hålla igen, inte kräva massa saker. Och det tycker jag att jag lyckas med. Här är te.
Kan man hända tompa?
Pojkvännen Tia är från ett gränsområde mellan Thailand och Kambodja och är tvåspråkig. De pratar thai med varandra eftersom Staffan kan det bättre.
Pongkipa tini su
kanishimekha
ka. Jag lever ju billigt. Och när Tia lagar mat blir ännu billigare liksom. Sen får jag han lite pengar. Men jag tycker vi har en perfekt relation. Vi går inte varandra på nerverna, men han bor här några dagar i veckan. Tia behövde ju någon fast punkt. Han hade ju inte den innan mig.
No.
Okej, då. Jag frågar om han behövde pengar. Nej, sa han. Det är så att det är nytt. För ett halvår sedan har han frågat. Men där var han lätt på något sätt ändrat sig.
Har du berättat för Tia vad som har hänt i Sverige då med dig personligen?
Nej. Men det är liksom att det kom ut.
Varför har du inte berättat då?
Jag tycker inte det tillför någonting. Att det är något negativt. Att det skrivs illa. Absolut inte.
Thank you, darling.
Tia Dang.
Tia Dang. Han kallar mig Dang. Det är mitt smeknamn i Thailand också. Dang betyder röd.
Varför heter du det då?
Det fick jag utav den här gerillaledaren i nordöst. För att jag har väldigt känslig hud. Så jag blir röd superlätt. Och då hade jag bränt mig, vilket jag inte får. Samtidigt visste han att jag var vänster. Det är också röd. Så han kallar mig Mr. Dang.
Dang är en kund som är bra. Och en kund som gillar att hjälpa folk nära sig.
Han säger att jag har ett gott hjärta. Det hjälper många.
Hur ser han på liksom... Det är ändå en viss åldersskillnad mellan er. Hur ser han på den?
Kitwa pompkonga. Gä betyder gammal. Konga är liksom gammal gubbe typ. Ekun samsip ha. Kittamalai tamai pompkonga kunvairun. Kun kitalai.
บทที่คิดว่าแดงมาอยู่ที่นี่คนเดียวและไม่มีครอบครัวสงสารเหมือนบทที่มาอยู่ที่ซิมเรียบร้องแท้บทที่อลอนแบบบทที่สงสารแดงเหมือนกันครับ
Han tyckte synd att jag skulle vara ensam och han hade ingen pojkvän och då tyckte han att också jag ger honom mycket andra värden. Det är en väldigt bra lektion, men frågan är ju väldigt relevant eftersom det är ju naturligtvis en konflikt att ålderns skillnad är så stor.
35 och 79.
79. Mm. För mig är det inget problem alls. Jag tänker att det är helt okej.
Sen återkommer han flera gånger till att det han gillar med Thea är att han ser så ung ut.
Han ser inte ut som 35. Verkligen inte.
Staffan tycker att han ser mer ut som 20, max 25.
Han ser yngre ut, absolut.
Och så är det en annan sak som Staffan berättar som verkligen får mig att haja till. Han berättar om en film han sett många gånger. Döden i Venedig. En berättelse som betytt mycket för honom och som han aldrig släppt.
Det är ju byggt på en roman av Thomas Mann.
Vad betyder den boken för dig?
Jättemycket. Den handlar om den världsberömda österrikiske kompositören Gustav Mahler, alltså världsberömd. Sen kommer han in i en kris. Och då ser han där, när han sitter och äter ensam, en, jag tror han var 14, men en prins. Vacker. Han blir helt fascinerad.
Den berömda kompositören i filmen kan inte slita blicken från den unga pojken och dör sen utan att få leva ut sina förbjudna begär.
De hade ju aldrig sex i filmen, men det var ju hans dröm. Men det fanns, han fick lite gensvar med gester och sånt som den här killen gjorde. Killen lärde sig ju rätt snabbt, han gillar mig. Så han gjorde liksom lite sådana här signaler och ville gärna bli betraktad. Det är filmens styrka, tycker jag, det där. Förbjuden kärlek. Och kolla, nu är det sol. Har du sett? Och så hör man grodorna. Det här gröna, det är där de är. Männen som letar efter kvinnor, de ska para sig och skaffa barn. Och då skickar de ut signaler som vissa utav de kvinnliga grodorna fångar upp och så. Det är mating period. Nu stänger jag här igen. Det jag lärde mig av den här historien, som jag tyckte är väldigt positivt, är att nu ska jag bilda en riktig familj. Och då måste jag söka fostersöner som är heterosexuella. Så att det blir barnbarn och så att det inte finns en risk att jag blir intresserad. Och då har jag gjort det nu. My dear son, how are you?
Yes, I'm okay and now having dinner.
Can I see, can you do video?
Ja, Staffan berättar att han har de han kallar fostersöner.
So, see you Friday 22nd.
Både i Kambodja och Thailand och i en av familjerna finns tonåriga barnbarn.
Okay, daddy. Yeah, see you. And second Friday.
Yeah, but we. I call you tomorrow.
Okay,
I love you.
Talk to you. I love you.
Det är min familj. De tar hand om mig här.
Här kör de lite hur. Så där ska de inte göra där. De kör lite hur som helst här.
På kvällen går Staffan ut. Han ska besöka en gaybar i nöjeskvarteren med sin pojkvän.
Oj.
Han går förbi flera skyltar med texten Night Massage. Inträdet är bara några dollar, men det är dold prostitution, säger Staffan, och inget han besöker.
Den är lite dold. Absolut.
Däremot gärna vanlig massage.
Men det här är mer så här, lite mer sex. Jag tycker om riktigt liksom.
Det är att ha mig kundan kundja, mig kajt.
När Staffan ser tillbaka så inser han att han fattade rätt beslut när han avslöjades.
Jag gjorde ju annorlunda än Fredrik Federley. Han gjorde fel mediamässigt. Jag gick till en från Expressen. Jag visste att det skulle bli sensation, det köpte jag. Och så blev det en intervju och sen ringde 30-40. Det jag bara sa, men jag har sagt i boken och jag har sagt i Expressen. Och så till slut, ja okej. Okay. Och sen la det sig väldigt fort.
Folk är inte lika rädda att sammankopplas med honom längre.
Jag får fler hälsningar på födelsedagarna sista 2 åren än innan. En ökning.
Ja, vad hade du för siffror där då?
Ja, jag fick 70 hälsningar på min födelsedag i år. Men det är många som klagar, kommer aldrig hem. Även politiker och kulturmänniskor.
Och nu vågar han blicka framåt.
Jo, jag har ju en dröm. Och det är ju att göra en filmen G i Siem Reap i Kambodja.
Men vänta nu. Vad är det Staffan planerar? Han säger att han vill vara mentor till en ung regissör i Kambodja och få till en ny ungdomsfilm.
Hjälpa till att fixa pengar. Manus, hjälpa till med casting.
Men det var ju under arbetet med just ungdomsfilmer som han begick övergrepp.
Jag är bra på att välja ungdomar, det vet jag.
Har allt bara börjat om igen?
Och jag har flera unga som jag har lite så här WhatsApp-kontakter med. Som jag träffar ibland. Och det gör också att jag åldras långsammare, tror jag. Att jag är med unga. Därför det finns ju här i huset där jag bor. Där är det ju liksom många pensionärer från Amerika och Kanada och Frankrike och så vidare som bor här. Till dem kommer ju inte ungdomar.
Frågorna blir bara fler. Och Staffan säger att det finns svar. För han har bestämt sig. Han tänker tala ut för Svenska Dagbladet.
Jag vill att sanningen ska fram och jag står för mina misstag och fel. Men jag vill ju också ha rätten att gå vidare.
Han ska berätta om sitt liv, hur allt började och om den farliga sexuella dragningen till unga killar som han menar att han till slut lyckats bota sig själv ifrån.
Jag tänder inte på unga killar på det sättet. Det är borta. Jag behöver inte vara på min vakt.
Och jag förstår att den här historien har bara börjat.
Man kan påverka sin egen sexualitet, jag tror på det. Jag tror Hagamannen, om han skulle vilja, kan ändra sig. Jag tror att sådana typer av personer, men om de inte, om drivkraften är för stark, då kan de ju inte. Jag tänkte, han Nytorgsmannen, han kunde ju inte hålla sig. Men det kommer inte hända mig. Det är borta ur min hjärna.
Hör fortsättningen på den här serien på svd.se/blenda.
Det var ju liksom sånt sug att få vara med i tv.
Jag är 14 år och bor i Stockholm.
Jag gjorde det för dem liksom.
små grabbar mot en etablerad man med makt och nätverk.
Skedde det någonting sexuellt med någon där?
Nej.
Det var en lekstuga för honom med unga söta pojkar. Som var hans grej.
Vi drack te. Det var vad vi gjorde.
Ja, ja. Fy fan.
Jag var ju lycklig under den här tiden.
Men att han skulle förgripa sig på dem, det trodde jag aldrig.
Va?
Illamående bakis med Staffan Hildebrands tunga i munnen.
Han var utvald.
Fruktansvärt obehaglig.
Jag var ju kär. Nej, men du spelar ju in.
Jaha, du sa, ska jag inte spela?
Nej.
För att höra hela serien behöver du vara prenumerant på Svenska Dagbladet. Teckna prenumeration och lyssna på svd.se/blenda. Du har lyssnat på första delen av Staffan Hildebrands nya liv. En serie från Svenska Dagbladets podd Blenda. Reporter och producent är Magnus Arvidsson. Redaktör är Moa Larsson och slutmixen är gjord av Daniel Sävström. Med i Blendas redaktion finns också Daniel Persson Mora, Mattias Wikdal och jag, Adam Svanell. Ledmotivet i Blenda är skrivet av Martin Hederos. Arkivklippen i avsnittet kommer från TV4, Sveriges Radio, SVT, Expressen och Aftonbladet. Och ansvarig utgivare på Svenska Dagbladet, Elisa Irenius.